Svensk Golf Podcast och Svensk Golfs Mastersbevakning är sponsrad av Titleist. Och Titleist har till i år lanserat en ny version av sina populära Titleist Pro V1 och Pro V1 X-bollar. Med oss har vi Ennis Myndell, Titleists Fitting and Education Manager. Kan du berätta vad som är nytt med den nya versionen av era populära bollar?
Gärna. Jag skulle säga att allting är nytt med bollen. Vår nya kärna är lite mjukare för att få ner spinnen från tee, skapa längd. Vi har en hårdare casing eller mantel för att öka hastigheten. Skalet är mjukare för att ge mer spin och kontroll med wedgar runt green. Och sen ett nytt dimpelsystem för att skapa en jämnare och längre bollflykt med båda modellerna.
Ja, men kan du berätta lite om skillnaden då mellan de här två modellerna?
Absolut. Allt det här vi har gjort med bollarna gör ju att bägge modellerna kommer ge mer längd från tee. De kommer skapa mer spin och kontroll och kommer ge en mjukare känsla för alla golfare. Och skillnaden är fortfarande detsamma. Där V1:an har något mer penetrerande eller flackare flykt jämfört med VTX. VTX flyger alltså högre. V1:an spinner lite mindre än VTX och VTX har då alltså å andra sidan mer spin än V1:an. Och känslomässigt så är V1:an en mjukare boll än VTX. Så det är alltså flykten, spinnet och känslan som är skillnaden mellan bollarna.
Mm. Vem skulle du säga att Pro V1-bollarna passar för? Vilken typ av golfare?
Alla golfare som prioriterar bästa prestanda och kvalitet på alla slag. Och VTX är ju egentligen för alla golfarna som har precis samma preferens. Men de söker kanske då en lite högre flykt eller mer spin jämfört med vad V1:an kan ge dem.
Ja, men vad härligt, Ennis. Tack så jättemycket och så på återhörande.
Tack själv, Jesper.
Georgia, Georgia, the whole day through.
Hej och välkommen till Svensk Golf Podcast. Mitt namn är Jesper Johansson och äntligen är det dags. Våren är här, solen lyser. Den här veckan är mycket speciell. Det är nämligen allsvensk premiär i helgen och Djurgården inleder sin jakt på guldet. Med oss har vi Oskar Åsgård, Svensk Golfs chefredaktör och hela Golfsveriges allt i allo med kanske främst expert på C-more, Wille Schauman. Oskar, vill du helst prata om fotbollen eller det vi egentligen är här för att prata om, nämligen Masters?
Ja, men tack på att jag sitter med två djurgårdare här så får jag nog lämna fotbollssnacket till er och den allsvenska premiären som jag knappt visste skedde. Så att, ja, nej, men jag tycker att det är mer kortklippt grej skulle nog passa mig bättre.
Ville, du är däremot väldigt sugen på Elfsborg borta på söndag.
Så där. Jag tror att jag fokuserar mer på Masters faktiskt.
Ja, okej. Okay.
Hatten av till dem som kan ha vandrad och fokusera på två saker samtidigt.
Ja, och lyckas fokusera. Precis, fokusera på två saker samtidigt. Men då lägger vi fotbollen åt sidan då, så pratar vi om Masters istället. Ville, vad är du mest nyfiken på 2021 med årets upplaga?
Tendenserna och signalerna som sipprar ut där bortifrån. Och det kunde man se i Women's Amateur-tävlingen, att det börjar bli hårt. Och det tycker jag är spännande. Det får mig lite pirrig.
Ja, det såg man ju faktiskt
alltså,
redan
på banan.
Det såg man ju faktiskt redan i lördags när Anva avgjordes på Augusta, att det spelades rätt.
Ja, men det var det jag menade. Man kunde se där att det började bli lite ljusgrönt och nästan åt gula hållet beroende på hur solen låg på, och bollen studsade, och det har man ju hört från då Fred Couples och en hel del andra spelare som har sagt att fortsätter det vara torrt, vilket det ser ut som det ska göra i alla fall fram till lördag, då kommer det här bli den tuffaste Masters på många, många år. Och då kanske vi behöver gå tillbaka till 2007 när Zach Johnson vann på ett över par.
Ja, just det. När det var nästan minusgrader. Var det inte det snorkallt?
Ja, exakt. Det var blåsigt in i bomben. Nu ska det vara varmt och skönt. Det var ju 27-28 grader igår och ska vara det i princip varje dag. Men det gör ju också att det är torrt. Så det är bra.
Ja. Oskar, vad ser du mest fram emot?
Nej, först håller jag bara med Wille där. Det är så oerhört, särskilt efter att ha haft den här lite blöta, väldigt ovanliga novemberutgåvan av Masters färskt i minnet, så känns det ju helt fantastiskt att få se att banan spelas riktigt torr och hård. Och det har den ju inte gjort på på ganska länge faktiskt, både 2018 och 2019 var ju ganska mjukt. Jag läste Adam Scotts presskonferens här från gårdagen. Vi skulle säga det till lyssnarna att vi spelar in där på tisdag förmiddag, så det är så mycket vi vet. Vi har inga starttider, men vi har lite presskonferensinfo. Men han sa det att han liknade det verkligen med 2007 som du nämnde där, Ville, och sa att normalt sett så brukar det ju vara så att banan, du får någon så här falsk trygghetskänsla måndag, tisdag, onsdag, för de vrider inte riktigt åt tumskruvarna ordentligt. Men i år sa han att den är, alltså greenerna är riktigt hårda och snabba och luriga redan från måndagen. Och ja, han har ju lirat där i 20-tal år nu, så att det säger ju någonting när han tycker att det är lite ovanligt.
Det känns ju som att det kanske är så att de tog till sig av kritiken att den var för mjuk i november. Vad de nu skulle göra åt det, det är svårt att göra någonting åt en novemberupplaga, men att de nu ska se till att göra en riktigt, riktigt stor utmaning för spelarna.
Man kan ju tänka sig också att efter Dustins 20 under så finns det säkert några herrar i gröna kavajer som gärna ser att de...
Det knorras.
Ja, jag tror det, men att de testas lite mer, och det... Nej, men det har jag verkligen inget emot. Det tycker jag ska bli jätteroligt. Men annars, för att svara på din fråga, Jesper, så det som gör mig mest nyfiken, det är Jordan Spieth. Vilken timing på hans seger, och att ha honom i... Det har nästan känts som att Masters hade förlorat en nyckelkomponent när han inte var i form, vilket han inte var för bara 2-3 månader sedan. Det är ganska sjukt att tänka sig att han nu kommer in här som färsk PGA Tour-segrare igen. Så det gör mig riktigt, riktigt nyfiken på årets upplaga.
Ja, men han är ju evigt underhållande, den gode Jordan Spieth. Men, och jag är också extremt intresserad av att se honom. Men jag är också, alltså, det känns som att det finns många spelare som har väldigt bra liksom vinstchans och form på väg in till den här majorn. Så det kan bli liksom, det kan bli riktigt, riktigt bra ledartavla och topp på ledartavlan med många, många fina spelare. Jag är också nyfiken på den, det här är verkligen någon som är evigt underhållande, Bryson DeChambeau, och vad han ska göra med ytterligare en tävling i ryggsäcken på Augusta. Hur han ska liksom skruva till det för att försöka utmanövrera banan i år.
Ja, nu har han ju tydligen under 3 års tid testat en driver som ska vara mer förlåtande mot tåträffar, och den har han i spel nu. Den är conforming enligt USGA:s lista. Så att han lämnar ju ingenting åt slumpen.
Nej. Det,
frågan är om det ändå är slumpen som kommer vara det som fäller honom. Han har ju verkligen uppenbart svårt att putta på Augustas greener. Jag såg statistik här från Justin Ray som alla borde gå in och följa om man är nyfiken på statistik, men att sen hans debut i Masters så är han rankad 70 av 78 spelare som har spelat mer än 10 ronder i strokes gained på Augusta. I alla andra kategorier är han ju bra, men det är ju verkligen, det är talande med tanke på att han är ju en duktig puttare överlag på touren, så är han ju ofta högt upp i strokes gained statistiken i alla fall de senaste året här. Men det är som att det inte riktigt funkar där, om det är avsaknaden av green book eller vad det nu kan vara som gör att det inte funkar, men
någonting är det som strular till det. En annan grej som jag är nyfiken är väl lite fel ord, men jag längtar ju efter att se och höra publik på Augusta National igen. Det kommer ju vara ett visst antal som släpps in i alla fall, så att man kanske får lite av den här ja, men roarsen mellan i trädgångarna liksom. Så att det ser jag också väldigt mycket fram emot. Och att det är en tävling i april, för att jag tyckte november, det var jättekul att den spelades överhuvudtaget förra året, men det är ju inte, det var inte alls samma sak som när den spelas i april, med allt som en tävling i april innebär. Alltså, ja men, säsongstart här i Sverige, vackrare miljö, finare bana och ja, hårdare bana också. Så att det är en bättre utmaning. Så att, ja, det ser väldigt mycket fram emot den här tävlingen helt enkelt.
Ville, du som har nu under ett års tid här både kommenterat väldigt många tävlingar utan publik och nu på slutet här fått några mer publik, hur upplever du att skillnaden är?
Ja, men från Egers perspektiv så får jag nog säga att jag har omvärderat. Jag tyckte att det spelar väl ingen roll, det är viktigt att vi får se golf på tv, och det kanske, det var det väl där efter 12 veckors av ingenting. När man kom in i juni så var det bara det att vi fick se på tävlingarna, var ju superspännande. Men Då sa väl jag och flera andra att men det spelar inte stor roll. Det är viktigt att de är ute på banan och publiken har inte så stor påverkan. Men jag har ju märkt här att publiken fick komma tillbaka lite långsamt under våren. Att spelarna tycker att det är roligare. Det blir en bättre tv-upplevelse. Och jag skulle säga golftävlingar utan publik. Absolut, när alternativet inte fanns. Men det är så mycket bättre med publik på plats.
Nej, och lite som Jesper är inne på, just Master känns ju som att det är så intimt förknippat med de här jublen under sista nio, så det ska verkligen bli spännande att se. Sen är det intressant om man ska ta med det lite in i beräkningen när man sitter och funderar på vilka som kan lyckas bra och inte. Jag är nog benägen att luta lite åt att det säkert har varit lite lättare för en Colin Morikawa och Bryson och i viss mån även Dustin att vinna majors under fjolåret, utan att ta någonting ifrån deras insatser, men ändå att det blir en lite annan nerv och press för spelarna när du har publik där som står och hejar och kollar lite närmare in på.
Erfarenhet blir mer värt också. Kanske, ja, Dustin Johnson är väl erfaren, går inte att säga annat, men Colin Morikawa och Bryson kanske inte har varit i den situationen så många gånger tidigare med publik liksom.
Och vad tror du, Wille, som har spelat själv liksom, finns det en sån effekt eller är det, eller läser man in för mycket?
Nej, jag tror att det är, alltså när du är nervös, allting blir förstärkt av att det står människor och tittar på dig oavsett vad du håller på med. Och det kan man ju, effekten är ju inte lika stor på Dustin Johnson som den är på Kalle Kula som spelar KM. Men det räcker med att någon står och tittar, så blir ju det du gör, det blir ju jobbigare om du känner att de ser om jag misslyckas. Dustin Johnson är van vid att lyckas och misslyckas, och han gör ju det alltid framför publik. Men när han slapp publiken kändes det kanske lite lättare. Och det räcker med 1-2% boost av energi eller mindre nervositet eller högre fokus för att de på den här nivån ska få en fördel. Så att ja, det kan nog ha hjälpt alla de tre där som du nämnde, med Morikawa, DeChambeau och Johnson.
Vilken spelare tror du tjänar mest på att det är publik då?
Ja, men det tror jag nog är de som har uttalat sig om att det faktiskt de vill ha publik, och det är Justin Thomas, det är Rory McIlroy, Tiger Woods förstås. Spelare som är vana vid att det alltid är massa liv runt dem, och de är ju, vissa gillar ju att glida runt och inte ta intervjuer och sådär, medan Justin Thomas, Rory McIlroy och Tiger, de är så vana vid att hantera människor, dels att man varit tvungna, men också tror att vissa är ju showmen, älskar att visa upp sig, medan andra, Patrick Reed, han är en sån som jag tror verkligen tycker om när det finns publik, även om han kanske inte får så mycket positiv feedback från publiken, så får han ju energi av det. Det ser man ju på honom. När det liksom då han får publiken emot sig, då blir han ju större i bröstet, och han visar att jag ska visa er att jag bryr mig inte om vad ni tycker, för jag är bättre än vad ni förstår.
Ja, och det är ironiskt att han har rätt stora chanser att få publiken emot sig i sin hemstad, eller ja, hemstad, men i alla fall där han spelade sin college golf i Augusta.
Ja. Absolut, när han vann där så var det tyst när han gick av green, vilket var ju helt, det var så konstigt då. Man hörde liksom, vi satt ju med, alltså announcers, de amerikanska har ju vi i öronen, och jag lyssnade efteråt, det var ju en ganska nedtonad hyllning till Patrick Reed, även från announcerhållet, alltså kommentatorn.
Verkligen. Jag var faktiskt där det året och stod och intervjuade Stenson, samtidigt som först kommer ju Ricky Fowler och gör birdien där på 18 för att ta sig till, ja, för att sätta märket i klubbhuset. Och det jublet var ju liksom, det fick ju hela marken att vibrera. Och sen gör ju Patrick en riktigt grym tvåputt för par där. Och det är helt knäpptyst. Det var det obegripligaste stämningen man någonsin har varit med om live på en golftävling. Men ja, det säger ju en del. Han delar lägren, minst sagt. Om de ens är delade, det är nog kanske inte den procentsatsen riktigt längre. Men ja.
Jag tycker det skulle vara kul om det skulle vara bra. Det är roligt med Patrick Reed, för att det skapar ju storm liksom.
Ja, han spelar ju, alltså, han är ju så långt ifrån Jordan Spieth man kan komma vad gäller good guy-status. Men båda två spelar ju ett spel som är ganska likt. De De kan skruva bollen åt båda håll. Reed har ju kämpat med att få fram en fade. Han kan ju slå den nu ibland. Båda är fenomenala runt greenerna. Liknande ålder. Men så tittar man på dem så är de som... jag tittar på hemma nu på något barnprogram som heter Miraculous. Det är Jordan Spieth, han är Cat Noir, den här hjälten. Och sen har vi någon så här supermoth som är the villain, och det är Patrick Reed. Alltså de verkar i samma stad, men de har liksom några få som tycker att Patrick Reed är the good guy, men nästan alla vill att Spieth ska vinna en sån match. Och det tror jag bidrar till Reeds energi, för att han har tagit på sig den kappan och han trivs i den rollen, vilket är rätt märkligt.
Apropå Spieth, vad tror du om hans vinstchanser i veckan med tanke på segern i söndags och så?
Men de kan väl inte vara bättre än vad de är. Sen handlar det ju om energi, och jag tror att han har ju kämpat så länge och varit lite neddragen av dåligt spel. Helt plötsligt så blir han ju snarare upplyft av att inte bara prestera bra utan faktiskt hålla hela vägen. Så att även om han nog är rätt drenerad, så blir det nog lite grann som att vandra på moln här. Jag tror att nu har äntligen allt mitt hårda jobb betalat sig. Jag får komma till min favoritplats på hela jorden vad gäller att spela golf i alla fall. Och så ha en bra chans att vinna igen. Så att, jag tror att de är bra.
Ja, jag måste helt hålla med Wille där. Det känns som att... jag vet att du mässade och tyckte att han hade tagit segern lite för tidigt där, Jesper, i söndags. Men jag kände nog att... ja, alltså hans, den liksom att bara få den bekräftelsen efter ja, 3,5 år att han faktiskt kan avgöra en tävling i skarpt läge, tycker jag kändes oerhört positivt för en Spieth-fan som jag själv. Men sen också, jag menar, han är ju helt osannolikt bra på Augusta. Hans resultatrad är ju väldigt, väldigt få som kan matcha, och det känns ju på något sätt som att han har vunnit tävlingen mer än en gång, trots att han bara har en grön kavaj. Men för mig är han en given för hans favorit.
Ja, och alltså... om det är så här svårspelat, då är ju, det passar ju honom helt perfekt, för då blir det svårare för alla, och då kommer ju hans närspel vara ännu viktigare.
Precis, och han sa det på presskonferensen igår att han tyckte att så här, är det någonting som han kunde peka på varför han har klarat sig bra där, så pekade han ju direkt på puttningen. Och det är intressant, de som håller på med statistiken brukar annars framhålla att det inte är puttningen som är det som särskiljer folk på Augusta, utan det är hjärnspelet. Men just det här att han känner att när, ja, precis som du är inne på, jag menar, ju tuffare det blir, desto fler kommer ha luriga två puttar från fel ställen på de där greenerna, och då plötsligt så blir ju hans bekvämlighetsnivå på greenerna en enorm fördel.
Ska ju också sägas att han aldrig haft bättre strokes gained tee to green vid en seger än vad han hade förra veckan. Så att han är ju bevisligen rätt bra i det långa spelet också. Så om man får till det spelet och puttningen, ja, men då blir han farlig.
Game over.
Verkligen. Ja, men då har vi stängt det här. Då var vi färdiga, och sen vet vi att det är Jordan Spieth som vinner på söndag, så behöver vi inte fundera mycket mer, eller hur? Det är så det brukar vara i Masters, så att man på tisdagen kan säga att ja, men det är klart. Inga konstigheter.
Inte riktigt kanske.
Apropå ett sånt enigma, vad har ni för tankar kring Rory McIlroy? Jag känner att för mig så tog liksom Jordan Spieth platsen som den som gör det här intressant. Annars brukar det för mig vara Rory som på något sätt, han är alltid aktuell i Masters, så han är alltid med på något sätt, men han löser aldrig gåtan.
Nej, men det blir väl 77, 67, 67, 67 delad 8 eller något sånt.
men det var väl så det var i höstas. Men skulle det vara värre att börja med 77, eller skulle det vara värre att börja med 67 och sen göra 77?
Ja, jag vet inte. Svårt att säga.
Alltså för oss som gillar honom som spelare och person. Vi vill ju att han ska få vinna den här tävlingen någon gång.
Ja, det vore verkligen otroligt. Men
man har ju redan behövt se honom skjuta en 80 rond på en söndag. Så jag känner att det slipper man ju också på ett sätt gärna. Men det känns som att om man åtminstone kan göra lite så här Tiger anno 97, att han börjar med 40 slag ut men i alla fall kommer tillbaka med 30 slag hem eller någonting i den här stilen, så kan jag köpa det lite mer.
Ja, kanske. Men min känsla är ju att han är för ur form. Det var ett tag sedan man såg honom spela, men ja, han känns ju inte som en av de absolut hetaste kandidaterna till segern ja, han är ju fortfarande Rory McIlroy, så han kommer väl alltid kunna vinna. Men det känns som att det finns andra spelare som har större bättre form än vad han har just nu.
Ja, alltså senaste starten, slagspelstarten, det var ju uselt på players.
Mm. Och han går ut efteråt och pratar om att han har börjat jaga längd och grejer. Det är livsfarligt.
Det är så konstigt bara med honom, för det känns ju som att man, alltså det känns som att när han slår bra slag och man ser hur bra de är, så tänker man, ja, men det här är inget kan gå fel. Och det kan man ju tänka med många spelare, men det känns som att hans högsta nivå är så oerhört hög. Men i år ännu mer så än tidigare har man ju sett så här slag som är så risiga att man har så svårt att förstå hur den liksom kalibern av spelare inte kan få ihop det bättre. Han blir liksom bara mer och mer av en gåta för mig, känner jag.
Ja, men det känns som att han glömmer bort att han är Rory McIlroy.
Han är blivit pappa.
Ja, absolut, exakt. Det är pappa.
Nej, han blir pappa, han får inte sova.
Pappa-effekten,
nej,
exakt.
Det är synd om han.
Det är roligt hur det snarare vinklades åt andra hållet, att pappa-effekten skulle göra att det var nu kommer allt gå hur bra, ja, som helst. Nu
kan man slappna av.
Nu är det smooth sailing för att han har blivit pappa.
Perspektiv på allt.
Exakt, för perspektivet blir tryggare.
Nej, men vem vet, perspektivet kanske har vänt lite åt andra håll. På något sätt är jag vill ju gärna tillskriva honom, vad ska man säga, en brist på engagemang och driv. Men att golfen sakta men säkert börjar bli så här gradvis mindre viktig i hans liv, och att det någonstans kan påverka helheten. Jag tvivlar inte på att han fortfarande lägger in timmarna och att han anstränger sig, men att det bara någonstans inte känns lika viktigt för honom som det gör för en, ja, vem ska vi ta, Justin Thomas eller vem som helst. Att det bara är den här lilla procenten hunger som inte riktigt finns där.
Ja, det är, jag kan bara hålla med.
Ja, ska vi växla över som är intressant att kika på här så här inför. Vad är vi överens om? Vad tror vi om Bryson? Vi bara berörde honom, men sa vi någonting om kommer han klara av att köra över banan eller inte?
Ja, han kommer klara av att köra över banan.
Ja.
Det är par 68 som han sa i höstas nu som gäller.
Ja, par 68, så får vi se om puttningen håller eller inte. Men jag tror att han, ja, med lite klokare, lite mer erfarenhet, ja, jag kan, ja, han, ja, det är par 68, så
men
får man ju se.
I så fall är väl par 67, för då är trean ett par, alltså trean är ett par tre för honom.
Exakt.
Så om du har fyra par femmer och så har du en par tre till, så är vi ner på 67.
Ett av de tuffare par tre.
Då är liksom 20 under par, som Dustin Johnson gjorde då i höstas. Det är par egentligen.
Ja, 20 par, det är kanske en tall order. Men jag tror att han, helt omöjligt att svara på såklart, men min känsla är ju att han, med erfarenheten från i höstas, med sin nya driver som är bättre för tåträffar, och han har säkert laddat upp något så in i bängen senaste veckorna, bara matat liksom för just den här tävlingen. Så att farlig kommer han bli i alla fall, garanterat.
Ja, men tänk så här då, om det blir så hårt som det var för 14 år sedan, och då vann Zach Johnson, det talar ju för att en bana som är hårt uppsatt gynnar inte nödvändigtvis den som slår långt. För att helt plötsligt så hamnar det i vinklar eller i hörnor där bollen inte kommer stanna på fairway. Så fairway blir ju hårdare fairway blir det, så smalare blir den. Och då måste han ju helt plötsligt inte bara slå rakt, han måste också skruva bollen mot lutningen på fairway, alternativt med hörnan eller böjen.
Och jag tycker det är en intressant poäng, Wille, just det här med att skruva. För det är ju inte riktigt någonting som passar Bryson särskilt bra. Minst av gånger jag sett honom på The Open och varit på plats, och alltid känt att hans bollflykt, nu blåser det ju, kommer inte blåsa lika mycket gassa som det gör där, men hans bollflykt när han är tvungen att på något sätt inte bara spela ett väldigt det perfekta PGA-torslaget högt och rakt, så blir han ändå lite mer synad. Så jag tycker verkligen intressant att se om man kan hantera det på ett på ett bra sätt. Och det är just därför man verkligen vill se banan spelas hård, så att den kan få se bred ut, men att det är väldigt förrädiskt.
Ja, alltså, jag tror, eller så här, det är klart att långa drivar som man har kontroll på är ju en jättefördel oavsett bana. Men på den här banan, om du ska börja behöva pitcha och rulla upp bollen, den är inte så snäll när du liksom ska landa innan och försöka få den. Tänk dig ettans green eller femmans green, det går typ inte att studsa upp bollen, för den kommer ju bara rinna iväg och rinna av. Så att man vill gärna komma in med ganska mycket spin. Och jag säger inte att han kommer slå för långt, men det är också en intressant vinkel på det här, att om man slår bra driver men de landar inte eller slutar inte i fairway, och så ligger han på fel sida fairway och ska försöka studsa upp bollen på greener som är typ 14 på stimpen och stenhårda. Jag tror att det är godnatt.
Ja, man kan väl göra jämförelsen lite med winged foot, där han verkligen klarade av det här och på något sätt dominera banan. Då hade han ju hela tiden väldigt, de greenerna var ju designade på ett sätt så att det gick ju att attackera dem även från ruffen från en sida och rulla upp dem. Men precis som du är inne på, Wille, det känns som att det finns en hel del hål på Augusta där det inte riktigt kommer fungera. Med det sagt, jag skulle älska att se honom i en duell med till exempel Jordan Spieth och få se de här ytterligheterna i spelstil göra upp, om det nu är så att, att banan lämpar sig för det i år. Men
Fitzpatrick och DeChambeau i sista grupp.
Eller hur? Cancer.
De har ju blivit kompisar nu ju. Efter att Fitzpatrick hade uttalat sig om att det var fusk, det som Bryson höll på med, så blev det kompisar gick han ut med i sociala medier. De bara käkat lunch.
Vem var det som gick ut med det? Var det Bryson eller var det Fitz?
Nej, det var Fitz. Bryson, han
Bryson tyckte att Fitzpatrick fuskade för han puttade för bra.
Ja, exakt. Precis.
Ja, vet inte, Fitzpatrick kanske inte är en av mina förhandsfavoriter, men hans landsman Lee Westwood då, vad tror vi om honom? Har han en chans?
Nej, då tror jag mer på Fitzpatrick.
Ja, det är så.
Faktiskt. Ja.
Men jag tänker på Lee, han har haft fin form ändå. Alltså han har ju spelat bra, men sen är det ju majors.
Han åkte ju till Bay Hill och har varit här och spelat in. Han var helt slut i benen, han åker ju inte gå runt längre. Han är ju snart 50.
Nej, men
det är lite oroande det här med att vara liksom, alltså just som man beskrev det i några tävlingar, att tröttheten verkligen blev en faktor, för där är ju inte Augusta den bästa. Det är en ganska dränerande bana att gå. Men jag måste säga, alltså jag
straffar ju minsta miss, alltså fokusmiss.
Verkligen. Det känns på något sätt som att jag känner igen det här också från när vi satt i höstas, jag badade, så hade vi ju Robert Karlsson med och Lee öppnade ju med, ja, nu minns jag inte, var det 68 eller 67 första varvet, var ju bra med. Och vi frågade då Robban, vad tror du han ska ha? Han var ganska snabb ändå i att säga att så här, nej, men det kommer falla ihop. Och jag tänker någonstans också att man har sett det här så många gånger nu. Det känns som att det är ju verkligen svårt att hitta något som skulle tala för att han, när det börjar bli press på helgen, att han faktiskt klarar av och inte får det se ut som det gjorde på players. Plötsligt försvann det normalt sett helt automatiska långa spelet, medan puttningen var ganska vettig där för att ändå rädda en skaplig score. Men skulle ju väldigt gärna se det hända. Det vore en fin saga. Men,
jag undrar om de segern.
Ja, alltså det skulle vara supercoolt om han vann. Jag vet inte. Å andra sidan, så ju svårare är desto bättre spelar erfarenhet in. Men glashala griner och Lee Westwoods puttning har ju historiskt sett inte varit. Och hans chippning då.
Alltså, eller ännu värre, hans chippning mot glashala griner.
Man ska knä upp dem.
Det är lite lurigt det där, hur den där nigningen, den liksom, den är inte så farlig på torsdagar, men söndagar, då börjar det liksom, jag tror att om man mätter det där i tv-bilden, så tror jag att man kan se att det sjunker ytterligare några centimeter. Det är jobbigt att titta på.
Jag skulle sätta på någon sån här biomechanics direkt och bara se hur många centimeter extra han doppar.
Det är väl på något sätt talande att han har alltså flest topp tre topp tre placeringar i en major med 9 stycken utan att vinna. Det är, ja, det är tuff läsning.
Vad sa du då? Ska han 9 topp tre placeringar?
9 topp tre placeringar i en major utan att vinna, vilket är flest. 2 på den listan, det är Harry Cooper, vilket jag inte vet vem det är. Nej. Så det var nog länge sedan.
Det måste vara länge sedan.
Ja, det var länge sedan.
Ja.
Wow.
Men ja, sitter det i skallen eller? Det måste ju göra det. Nu kanske det sitter lite i åldern då, om ni tror att han blir trött av att spela en golftävling. Det vet fan.
Spela 18 hål.
Ja, exakt, så gammal.
Nej, men det är klart. Nej, absolut. Det var skämt åsido. Det är klart att det sitter i skallen så här att, och det är nog inte så här att han inte slår slagen som man vill, med närspelet som fallerar när pressen är på. Men kommer jag på nu, när man såg honom på Players sista dagen, när han typ skaver ut den till höger om fyrans bunker. Alltså det finns ju en del ärrvävnad även i det långa spelet, verkar det som, även om det är tydligare på det korta spelet.
Så att, ja, det var inte vackert här på vägen in heller, när han satte den i den där fairway-bunken vid trädet, där han skulle slå någon, ja, jag vet inte, någon järnfyra eller vad det var, som bara kunde inte lyckas med den om han inte hade fått någon slags superstuts framåt. Ja, jag vet inte. Men ja, det skulle ju
vara det är väl lite det här, det är väl lite det här på något sätt. Det känns som att det låter ju som att han verkligen är på en bättre plats i livet än golf. Han är tydlig med att ja, men det är kul att gå ut och lira, men att han på något sätt inte tar det lika allvarligt. Men när det väl kommer till krita, någon tävling ska avgöras, så känns det som att du inte riktigt kan, du kan inte övertyga hjärnan om att det är på ett sätt som det inte känns i kroppen, utan det som det som känns där är ändå vad som kommer på något sätt styra din prestation.
Men jag tycker här, man kan ta det här till andra golfares nivå. Alltså om vi jämför, tänk dig Oskar, vi pratar om Jespers senaste insats på KM typ. För att man kan ju tänka sig att när det kom där till 14-15 och han hade hyfsat bra chans på B-flighten, alltså handicapdivisionen,
ja,
att det knyter sig lite. För att vi försöker inte liksom håna Lee Westwood och säga att han suger som golfare. Han är ju fenomenal golfspelare, topp 20 i världen. Men det är ju rätt intressant att en sån spelare som är så otroligt vass måndag till lördag eller söndag morgon, att han inte kan inse hur bra han är även på söndag eftermiddag. Precis som Jesper där på 14, bara
när det blir spagetti i hela kroppen.
Pullhookare. Ja, men visst, alltså vi måste ju alltid sätta det här i perspektivet, att vi tycker att Lee Westwood är en fenomenal golfspelare.
Ja, självklart, men det tar jag för givet att alla förstår, att vi säger inte att Lee Westwood är en dålig golfare, för det vore...
Nej, men det
Nej, men det är ju det som är så fascinerande med det på något sätt också, att jag tycker att det är det också som bidrar till att göra... Det är därför man är så peppad på att sätta sig i soffan och titta på en major, för att när det spelar extra mycket roll så blir det så mycket mer intressant att titta på det, och det känns också som att spelare som då faktiskt klarar av och korsar den där gränsen, oavsett om det är på något sätt Mike Weir eller Dustin Johnson, så blir det som att du blir förevigad i historieböckerna som någon som faktiskt klarade av det absolut tuffaste. Jag vet inte, vi kanske kan jämföra med Johan Olsson som är mästarnas mästare, pratade om den här 5 milen i Val d'Ifiemme och säga att det är inte guldmedaljen där han är mest nöjd med, utan det är att han klarade av att i drygt 2 timmar ha den här dialogen med sig själv, där han har liksom en person på ena sidan axeln som säger att nej, men kom igen, lägg ner liksom, det här är för jobbigt, och den andra som nej, men kör på, att det är liksom den där interna kampen på något sätt, vilket ju är lite likt golf. Det är ju ännu fler timmar att gå runt och tänka på det, och du måste bara på något sätt klara av och ta igenom det där. Så att prestationen är men, så stor om du lyckas.
Exakt, och den prestationen, den kan ju vi alla lyckas med på vår nivå. Alltså vi kan ju alla, Jesper kan ju liksom där på 14 bara övertala sig själv och svinga ut, fast det känns otroligt jobbigt, för vattnet vänster och outen höger, det är det som är jobbigt att titta på.
Exakt. Ja. Nu är det ett dåligt exempel eftersom att jag inte klarar av det, men någon annan kanske.
Men du skulle ju om 3 år, när du har jobbat stenhårt på din mentala inre dialog, så kanske du kan det.
Det slog mig nu att är det samma problem Nu är det inte riktigt samma, men jag tänker på Rory McIlroy. Det känns som att han senaste tiden också varit lite halvsvag sista ronden. Det är som att han glömmer bort att han är Rory McIlroy sista ronden och att han börjar tänka på vad som ska hända och hur det ska gå och liksom att han börjar bli nervös. Är det en teori som ni tycker håller om Rory McIlroy och finalronder?
Ursäkta. Ja, den håller.
Man skulle så gärna vilja verkligen kliva in i hans huvud och få reda på vad det är som faktiskt händer. För att jag, det är som att jag vill gång på gång övertyga mig själv att nej, men det kan inte drabba Rory. För jag minns 2014 års Rory som var omutlig på något sätt. Men du har nog rätt, Wille, liksom det, och du också, Jesper, att det är nog någonting i den stilen.
Nej, men det är inte det att han bryr sig ju. Alltså, han bryr sig nog jättemycket, så det är inte det.
Nej.
Det är nog bara att han inte klarar att spela ut när det betyder så mycket.
Ja, men det är intressant. Det är som att han glömmer bort hur fruktansvärt bra han är på golf. Han behöver inte fundera så mycket.
Men tycker vi, ja. Men han tror vi kanske inte det.
Nej.
Det är det som är så fascinerande här.
Nej, ja, det är ju bevis om något när han börjar jaga längd och ska bli Bryson liksom.
Nej, men där någonstans, jag tänkte på apropå Spieth och självförtroende just nu inför den här veckan. Och komma in i den här veckan, särskilt om det kommer vara lite extra svårt, och verkligen ha självförtroende. Och på något sätt, han säger det, han vet inte kanske nödvändigtvis att alla slag tar vägen precis dit han vill, men han har ändå den här självförtroendet att han kommer lösa det. Det känns som att om man kunde veta vilka fem spelare som kom in i den här veckan med bäst självförtroende i spelet och minst på något sätt oro kring vad saker och ting är, så känns det som att det är där någonstans man har vinnarna. Att det kanske blir det riktigt tufft, då är det nog inte så himla många som kan vinna tävlingen den här veckan.
Nej, men där kan vi ju räkna in Dustin Johnson, för att han har, känns som att han har ett otroligt självförtroende oavsett vad som händer. Och även Brooks Koepka som kommer in knäskadad och dan. Men han känns också väldigt orädd för att vinna.
Ja, men jag måste säga, den här knäskadan, jag tycker man hör mycket rapporter om att den är ganska svår. Jag kände att jag varit helt paff när jag såg att han skulle ställa upp överhuvudtaget. Jag känner att jag har extremt låga både förhoppningar och förväntningar på honom. Men
han skrev ju, jag kommer inte åka dit om inte jag tror att jag kan vinna. Nu är jag här. Och sen så kommer han till typ Torens jobbigaste promenadbana. Så den är ju otroligt tung att gå, givet att han är en vältränad atlet, men han har ju ett dåligt knä.
Ja, som jag förstått det så opererades han alltså 16 mars. Det är inte så länge sedan. Och nu ska han,
det är 3 veckor sedan.
Ja, och nu ska han tävla. Så att vi får se.
Det är ju bara att hålla tummen för att knät håller. För det är, jag menar, både Brooks och Jordan som nu har återvänt från, ja, vi kan ju kalla det svacker. Det känns ju nästan, det är för att vi har så för höga förväntningar på dem som det är svacker. De har inte riktigt varit nere i de har ju fortfarande kunnat träffa planeten på något sätt. Men det är ju spännande med sådana spelare som ändå kommer tillbaka från en extremt hög nivå tidigare och se om de kan på något sätt befästa comebacken med en major-titel.
Ja, Koepka var ju, han var väl två efter Tiger när Tiger vann 19.
Precis.
Gjorde ju dubbelbogey där på 12:an. Han var ju med hela vägen in. Men är det någon som inte liksom blir berörd eller så här, som kan ta smällar på käften som man kommer få på den här banan, speciellt när den är hård, och bara gå till nästa hål och fortsätta mata på, så är det ju Koepka och Johnson. Vadå dubbelbogey? Jag kan väl göra eagle på nästa.
Ja, precis. Påminner mig om varvet, var det 2018 va, när Dustin hade 3 iglar under samma rond. det känns som att när hans spel sitter då finns det ju ingen bana som kan ha något att sätta emot.
Nej, det såg vi om inte annat i november ju. Det var
exakt
klass rakt igenom. Men eftersom vi är Svensk Golf Podcast, så ska vi väl kanske prata lite om tävlingsända svensk också. Henrik Stenson och vad vi tror om honom. Oskar, vad ser du på hans chanser i tävlingen?
Ja, jag får ju skrapa ganska djupt i kakburken för att hitta något litet guldkorn som talar till hans fördel. Det vore väl möjligen erfarenhet att det här blir hans 16:e raka Masters, vilket bara i sig är ju en helt otrolig svit. Och att han historiskt sett har trivts väldigt bra när det är svårt. Med det sagt så låter det ju väldigt, väldigt mycket som att han är ute och letar och att han kommer stå på övningsområdet den här veckan och fortsätta jobba med någon slags långsiktig plan för hur han ska ta, vad det låter som, framförallt det långa spelet tillbaka till den nivån han vill ha det. Så jag måste säga att jag inte... även om Diablon är tillbaka så går jag inte in med superhöga förväntningar på honom inför den här upplagan. Det gör jag inte.
Ville, vad tycker du?
Nej, jag sitter här med djupa rynkor i pannan. Funderar på liksom, vad ska vi hitta för anledning till att han ska lyckas den här gången. För den är så svår, den här banan. Och han är ju, visst, han har väl några topp 10, men börjar det gå emot här, det går ju, alltså, och det har vi sett när han tappar intresset. Mm. Alltså då liksom, ja, men då jobbar han kanske mer mentalt mot, ja, nästa tävling jag ska spela, jobba på de slagen. Så att han behöver få till en väldigt bra start, hålla i och sen så förhoppningsvis ha mycket energi och fokus till avslutningen. Jag har svårt att se att det ska, speciellt med den formen han kommer in i, som är ju horribel. Hade någonting på gång förra veckan, och då precis som det blir när man inte har momentum, på något märkligt sätt gör trippelbogey från ingenstans mitt i fairway på fem mål för att missa kvalgränsen med två.
Mm.
Så att det hade varit fint för att kanske spela två runder till, men så blev det inte.
Ja, och lite fel. Nej, bana att inte vara helt dialed heller. Man kan straffas rätt snabbt på Augusta liksom.
Ja, men det jag tycker, det här när man har pratat med honom historiskt, han verkligen får berätta det här om hur han är ju verkligen en, och det här har ju hans tränare pratat om en del nu också, nu tappar jag namnet, Pete Cowan har ju pratat om det lite i år också, att han är ju verkligen en perfektionist, och det är ju också det som har gjort honom så väl, när allt stämmer så blir han ju då kirurgiskt precis med hjärnslag och annat, och det hade ju på något sätt varit ett toppenrecept att gå in i den här veckan med, om det ska vara tufft där ute. Han kan mata ut, behöver inte nödvändigtvis mata ut en driver, utan det kan räcka fint med en spoon här var, bara han kan placera den på rätt ställe, men att vara kirurgiskt precis in mot greenerna. Men han sa ju det till vår kollega Martin Strömberg för några veckor sedan, att när han inte riktigt känner att han kan landa en, vad var han sa, järnfyra på
köksbord.
På ett köksbord, då har han svårt att lita på det, och det är väl det som är det största problemet, att han, om han inte själv riktigt känner att han litar på det, då är det svårt att se att det bara klickar i. Men visst, ska vi ändå titta på förra veckan, jag drog upp statistiken här nu. Ja, han var trots allt 34 i fältet under de två varv han spelade i strokes gained in mot greenerna, vilket ju är kanske den absolut viktigaste statistiken att titta på inför Masters, eftersom andra slagen spelar så stor roll. Så ja, det är väl kanske någonstans där man, om man ska hitta det mest positiva. Jag vet inte, vad känner du själv, Jesper? Har du någonting som något litet guldkorn du kan kasta oss här?
Nej, jag kan kasta er ett guldkorn som har med hans Diablo att göra. Den gick ju sönder 2017 där i Dubai. Och då tog hans dåvarande caddy Gareth Lord hand om det där klassiska blåa graffaloid-skaftet och sågade isär och gjorde ett pennskrin av hans skaft som han har på sitt skrivbord någonstans hemma.
Ja, det är briljant.
Ja, det är ett värdefullt pennskrin med tanke på hur mycket pengar det spelar in till honom.
Exakt.
Men nej, jag tror inte riktigt att Henrik Stenson har, han har inga superchanser, men jag tyckte ändå jag såg lite ljusglimtar torsdag, fredag förra veckan, eller så är jag svensk och förhoppningsfull, men ja, vi får se. Jag har inga höga förväntningar, men han kan överraska positivt. Den här veckan är nästan lika mycket norsk i mina förhoppningar, för Viktor Hovland har på riktigt en bra chans, tror jag.
Ja, men det känns väl så, va? Jag menar, där är ju väldigt mycket lättare att vara optimistisk inför. Det känns ju som att
det är få på PGA-touren som slår bollen bättre än vad Holland gör normalt sett. Och kan han då få till en hyfsad puttvecka, ja, då har han absolut en bra chans.
Ja, det är väl det.
Ja, men precis. Ja, men det känns ju också som att Hovland har på något sätt, tycker jag, han är övertygad på något sätt mer och mer på mig. När han hamnar i de här pressade situationerna så tycker jag ganska ofta att han löser det bra. Jag tycker att han kan, inte minst som när han vann här i höstas, att han klarar av att hålla huvudet kallt, i alla fall vad det ser ut som utifrån, och han kan slå de där viktiga slagen när de behövs. Så det känns som att han fyller på sitt självförtroendekonto mer och mer här för varje månad som går på något sätt, och har ju också presterat bra, får man ju säga, i de majors han har startat i. Bara spelat Masters en gång då, men då var han ju bästa amatör 2019, och han var ju också bästa amatör i US Open det året 2019. Och sen, vad har det med i fjol då, så slutade han delad 13:e i US Open. Så att han redan har, ja, han har aldrig missat en cut i en major, har spelat 4 stycken, sämsta placeringen delad 33:e plats. Det är ändå ett ganska starkt facit för att inleda sin majorkarriär. Så det känns ju som att han har ett spel som faktiskt klarar av de här tuffaste och största utmaningarna, vilket majors är.
Jag tycker det är lite lätt att glömma bort att han var amatör för 2 år sedan. Det känns som att han är så självklar där ute nu liksom.
Ja, det är ju verkligen.
Det ser sig som att han har varit på touren i 15 år.
Ja, och spelar som det också.
Ja, men det här, han har det här norska sinnelaget, vilket jag tror är väldigt bra på en sån här tävling, för att det känns som att de alltid är
lite glada för ingenting, eller vad menar du?
Studsar tillbaks. Ja, det blev en dubbel där, men det gör väl inget. Jag kan börja med nästa och så går man vidare.
Men
det tror jag är superviktigt.
Ja, jag tänker också att han har liksom lyckats göra fina resultat utan att han själv tycker att alla delar av spelet har varit bra. Alltså jag minns när han vann första, var det va, när han pratade om att chippningen var så usel, att det liksom att det är verkligen inte en bra del av hans spel. Ändå lyckas han vinna. Det var inte den största tävlingen, men det är en seger, och det där måste ge så jäkla mycket självförtroende, att när han vet att även de delar av mitt spel som inte är tillräckligt bra för mig själv eller mina egna förväntningar räcker för att vinna. Och med liksom, ja, med lite mer erfarenhet, mer träning, fler år, så kommer ju han, ja, goda chanser framöver också, en fin framtid. Så får vi se hur långt det räcker i veckan. Men med det där major-facitet, Oscar, så ja, man får väl ha ganska höga förväntningar då.
Ja, men det tycker jag. Jag måste bara flika, jag kan inte tänka på något annat nu än när du pratar om det norska sinnelaget. Jag ser en bild framför mig. Jag minns inte om det var DJ Pajowski eller Kyle Porter som tweetade ut att han tycker att Victor Hovland ser ut som en stoned Rory med sitt lite så här glada leende. Så att det kanske så man gör, om man liksom, om man är lite, ja, lite så här skönt avslappnad och glad, så tar man sig runt Augusta på ett bra sätt. Ja, det var kul kul iakttagelse där.
Han refererade till Mariana. Det var någon i presskåren som sa att du är ju faktiskt en av förhandsfavoriterna här, om det var Players förra året.
Ja, just okay.
Det. Och då sa han ju bara weed. På en stor presskonferens. Oerhört roligt.
Han är avslappnad.
Ja.
Ja, men han beter sig fortfarande som han går på college, vilket han nästan skulle göra om man. Han blev väl inte proffs tidigt, men Matt Wolf som han spelar med, han skulle ju fortfarande vara på college som han hade följt schemat. Så det är fortfarande unga killar vi pratar om.
Jag tänkte säga, vad har vi för jokrar? Ser ni någon spelare som ingen här har berört, eller kasta fram någon som ni tycker att vi måste hålla ett öga på, trots att det är ingen som kommer prata om dem på förhand?
Cameron Smith vill jag kasta fram då. Det är väl halvjoker, ja, med tanke på hur bra han var.
Jag tänkte säga det.
Ja, men, jag tror inte det kommer vara liksom en förras favorit worldwide, utan det kommer ju vara någon som kanske smyger lite i vassen ändå. Så varning för Cameron Smith. Jag hade också en annan joker som var ännu sämre, och det var Patrick Reed. Men det är mest joker för att ingen vill att han ska vinna, men han är livsfarlig.
Ja. Jag köper båda som
alltså Smith,
men jag tänker Smith, om man ska ta någon. Jag sa ju Fitzpatrick. Jag tänkte Fitzpatrick eller Abe Anser.
Mm. Ja,
intressant.
Det är bra. Två.
Jag tror mer på Fitzpatrick faktiskt. Jag känner, kan verkligen se honom. Jag tänker tillbaka till och med på när han vann på Brohov för, ja, vad är det? Är det 5 år sedan? Var det 2016, va? Så just det här hur han i väldigt tuffa förhållanden klarar av och spela bra. Det känns som att han kan gneta sig igenom en tävling, och det gudabenådade närspelet ska man ju definitivt se upp med. Ja, alltså, joker, absolut.
Men jag tror det, för att om man tittar på hur säsongen var förra året, så han var ju bäst, tror jag, på söndagen på Bay Hill när det var så där fruktansvärt svårt. Mm. Han gjorde 68 när det blåste och var hårt, och sen så var han bäst, tror jag, också på söndagen på Memorial när det var kanske ännu svårare. Så att han någonstans, han skiner upp när andra, han gör så här gunde, när det är riktigt jävligt, då är jag som bäst.
Exakt.
Så att, och nu kommer banan vara, det kommer vara varmt och skönt, men det kommer vara hårt och gärna blåsigt, så att det tror jag ger Fitzpatrick en bra möjlighet. Sen Anser, han låg inte ändå sista grupp i höstas på söndagen. Han har varit med där och kanske känner att han får en bra andra möjlighet nu.
Mm.
Precis.
Ja.
Jag kastar upp Scottie Scheffler. Jag tror inte jättemånga kommer surra super mycket om honom, även om han slutade tvåa i matchspelet för några veckor sedan. Men det känns som att det finns för många stora namn att beta av innan man kommer ner till världs 22an Scheffler, som på något sätt ändå håller en lite halv anonym profil. Han sticker inte ut så himla mycket, varken i det han säger eller hur han beter sig på banan. Sådär. Men spelet tycker jag känns starkt. Slutade 19:e plats i höstas i sitt första Masters. Så vet jag inte hur mycket växlar man ska dra på det, för det kommer ju vara en så extremt annorlunda bana den här gången. Men jag kan se honom. Han var ju 4 i PGA-mästerskapen förra året. Jag kan se honom vara där uppe och verkligen bråka om en seger faktiskt.
Ja, jag tänkte det, om han är anonym utanför och på banan, men resultaten, de skäms inte för sig. Han är ju, ja, det är väl ingen seger, men än så länge.
Men nej, men
länge,
precis.
Jäkligt fina resultat i sin unga proffskarriär liksom.
Exakt, 22 i världen på ganska kort tid, så att absolut, honom tror jag att man får se upp lite för.
Mm. Ska vi avsluta då med den självklara frågan, eller är det något vi har missat, Oskar?
Ja, jag tycker vi har gått igenom ganska mycket. Jag kan väl passa på att fråga när vi har det här, Ville. Hur ser det ut inför veckan? Vi har ju lagt upp en stor matig artikel med alla 143 timmar av sändningstider som går på Simor den här veckan. Jag gissar att du inte kommer kommentera alla, men hur ser ditt upplägg ut?
Jo, vi ska.
Exakt.
Ja, jag tror att vi kör ju ut on the range idag och imorgon.
Redan igår till och med.
Jo, det kanske redan igår till och med. Och sen är det ju, då kör vi, Mats och jag kommer köra tidigt. Så vi kör från 17 till 21.30 torsdag, och sen kör Tommy och Fanny från 21.30 till avslut. Och så vänder vi på det på fredag, vänder tillbaka på lördag, och sen så kör Mats och jag avslutningen på söndag. Så vi kör tidigt, sent.
Stora studion.
Jag tror att det är... Vi skulle göra stora studion på söndag, men det var någon annan viktig sport som tydligen skulle ha den. Så, att...
så vi kommer inte få se väder Mats alltså?
Mats som simmar in i bild och UV.
Ja, men jag tänker där han går igenom hålen som en väderpresentatör. Ja, det är underbart. Nej,
underbart.
Det kommer vi sakna. Det
på players också.
Ja, exakt.
Ja, tanken var att det skulle vara så, men det blev tyvärr inte så. Så att, det är väl lite ledsna för, men jag tycker att Vi får göra det bästa vi kan med vår fina mindre studio.
Ja, och det är...
har ni någon på plats?
Nej.
Nej.
Ingen.
Nej. Nej, det är samma som här. De är tajta med akkrediteringarna numera.
Hade man kunnat få en ens? Alltså...
Nej, jag vet för... Nu vet jag inte hur intressant det är för lyssnarna, men om de har kommit med så här långt så kanske de ändå kan tänka sig höra på det. Men nej, men för vår del så var det så att vi inte fick en akkreditering. Jag vet att det var en svensk, jag tror det var TT, som fick en akkreditering precis som i höstas. Så att de har ju dragit ner extremt mycket i mediacentret av den anledningen. Men med det sagt, man är på något sätt lika pepp att ta sig an en Augusta vecka oavsett, och sitta hemma i tv-soffan de där kvällarna och lyssna på er och följa alla live-möjligheter man har även via masters.com är ju grymt spännande. Så att, ja, det kommer bli en toppen vecka.
Ja, det kommer verkligen. Så. Skaffa fler skärmar ni där ute så ni kan kolla på.
Exakt, det är medskicket. Fler skärmar och jacka upp bandbredden lite den här veckan. Det kommer behövas för att få in alla streams samtidigt.
Och mejla Simor så att vi kan få väder Mats på söndag.
Precis, exakt. Det är skrämmande att höra att det finns en annan sport som kan gå före det här, måste jag säga.
Är det hockeyslutspel?
Det är det förmodligen, men det fortsätter även efter söndag. Masters finns bara på söndag. Ja. Ja, det är lätt för oss här inne. Vi är nog ganska enögda, vi tre som sitter här och pratar.
Ja.
En aning.
För utöver att kika på C-more så rekommenderar jag vi varmt att gå in på svenskgolf.se och läsa det senaste. Vi kommer ha fullt ställ hela veckan så att det kommer finnas gott om saker att läsa om.
Och så ska vi också puffa för, vi kommer ju, om ni vill så har vi en daglig recap-podd som vi tänker försöka leverera lagom till morgonkaffet efter varje rond. Så att har ni inte fått tillräckligt när ni har följt sändningen med Ville och Mats och gänget, så tittar vi in i era hörlurar där på morgnarna och peggar upp det som är mest spännande inför nästa rond.
Exakt, det är perfekt för dig också som kanske somnar i soffan eller inte kunde vara uppe och se hela avslutningen. Då, det är bara att lyssna på morgonen efter, så har du full koll på vad förutsättningarna är efter första eller vilken rond det nu är. Så det blir perfekt. Vill också puffa för vår tävling som vi har tillsammans med Titleist, där man kan vinna 4 dussin Pro V1 eller Pro V1X bollar. Och det man behöver göra är att tippa vinnare och resultat. Så det vill jag rekommendera. Och nu vill jag att vi avslutar med att vi säger varsin vinnare av The Masters. Vill du börja, Oskar?
Då säger jag att Tommy Fleetwood vinner på...
Oj, där fram ett namn vi inte pratat om.
Nej, precis. Han vinner på 5 under par.
Okej. Och ja, behöver man motivera eller är det bara...
Nej, jag tycker inte det behövs en motivering. Det var väl helt solklart. Det var bara leverans. Kan jag säga emot? Ja, exakt.
Ville?
Justin Thomas.
Ja, och då säger jag Jordan Spieth då. Med hjärtat. Även fast han var en vecka för tidigt.
Exakt.
Det låter väl som ett kul särspel om inte annat, de tre. Så att, där har ni det. En ganska trevlig vecka att se fram emot.
Mm. Ja, men vad härligt. Då säger vi så, och så önskar vi alla våra lyssnare en trevlig mastersvecka, för att nu blir det kul.
Och stort tack, Ville.
Ja, tack Ville.
Ja, tack och hej. Kul att jag fick vara med.
Kör hårt. Ha det fint.
Hej då.